Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hej och välkomna till avsnitt 71 utav Svenska FPL-podden. Nu är den äntligen här, alltså Double Game Week 24, och det är en ganska liten Double Game Week, men det är en ganska viktig Double Game Week på ett sätt i form av det dels är topplag i Liverpool som spelar, och att det dessutom är så pass långt emellan matcherna gör att risken för rotation såklart sjunker. Vi ska verkligen dissekera den här Double Game Weeken och även gå igenom Game Week 23 som precis avslutas, för vi spelar in här söndag kväll den 19 januari. Utöver den här genomgången av Game Week 23-matcherna ska vi snabbt kolla in i poddligan och poddlaget hur det står till där. Komma med en uppdatering kring veckans rekommendationer, där vi även kommer ha en kaptensdiskussion som totalt kommer fokusera på Liverpool och triple captainship ska vi också prata om där. Och vi avslutar med lyssnarfrågor från er, våra kära lyssnare. Vi tackar unisportstore.se, Dynamo Sports och Glenn Sports Bar med de fina priserna till poddligan, och hoppar direkt in i matchgenomgången. Och om inte du misstycker, Stefan, så hoppar jag rätt in i matchen som ligger närmast på näthinnan i Liverpool mot United. En match som Liverpool till slut vinner med 2-0. Och ja, Liverpool förlänger den imponerande segersviten på Anfield och är det klart bättre laget i matchen. Jag hade ändå personligen förväntat mig en större överkörning sett till att United saknar tre av sina viktigaste spelare i Rashford, Pogba och McTominay. Denna Game Week handlade väl egentligen väldigt mycket om att scouta inför den här Liverpools Double Game Week 24 för Liverpools del. Det vill säga, vilka tre spelare sticker ut som de bästa valen och vem bör få kaptensbinden. Gällande dessa frågor tycker jag vi fick ganska få svar utifrån denna matchen i alla fall. Det svåra ligger för mig i kaptensbinden samt vem den tredje Liverpool-spelaren ska vara. Trent och en premium mittfältare i Mané eller Salah är för mig helt självskrivna. Frågan ligger i den tredje spelaren, om det blir Robertson, den andra utav premium mittfältarna, alltså att man dubblar upp där tungt, eller om man går på Firmino framåt. Och Stefan, jag tänkte bolla in dig här. Det är ju dubbla bortamatcher, och det har ju gjort att vissa har börjat prata upp Firmino och hans värde, då han har presterat väldigt bra på bortaplan till skillnad från faktiskt både Mané och Salah.
Ja, men isolerat för Game Week 24 tycker jag att det är svårt att säga om vem som kommer ta mest poäng. Och Firmino kanske eventuellt kan ta lika mycket poäng som någon av de andra premiumkollegorna på mitten i just den omgången. Men för mig så kollar jag på de här matcherna efteråt och tycker då att Salah och Mané trumfar honom. Och liksom att byta in Firmino enbart för den Double Game Weeken i hopp om att han kanske tar mer poäng, det tycker inte jag är värt det.
Nej, håller du med mig om att Trent och en av premium mittfältarna är absolut givna alternativ?
Ja, det håller jag med om. Och jag väger över i att gå med Trent och båda mittfältarna just nu. Det är så jag kommer ställa upp privat. Men det är ingenting som säger att det kommer vara rätt. Som jag tänker är ju att Liverpool har ju bara radat upp hållna nollor här. Och jag vet inte, ska det verkligen kunna fortsätta kommande matcher? Det vore grymt imponerande, men jag tänker att någon gång när de känner att ligan är avgjord så kommer det komma en match där koncentrationen inte kommer vara på topp. Och det är relativt enkelt att släppa in ett mål om man tappar koncentrationen en kortare stund i en match. Så att, lite så tänker jag där.
Ja, jag håller med i mycket av dina tankar. För mig personligen så kommer jag också köra på Trent och Salah och Mané. Däremot så är inte det lika mycket tänkt över på lång sikt. Jag kollar mot att växla ut en av Mané eller Salah någon gång här framåt och kanske gå på en dubbel i försvaret istället för att frigöra lite mer pengar och få lite enklare att formera ett starkt bygge i stort. Men ja, det får vi se. Det kanske ändras också. Det beror lite på såklart hur Mané och Salah presterar och även hur defensiven ser ut. Men anledningen till att jag kollar mot både Mané och Salah är att jag tror att vi kommer se extremt mycket kaptensbindlar och triple captain på både Mané och Salah. Och har man båda så täcker man i alla fall till viss del den risken att tappa enormt mycket poäng. Å andra sidan, jag tror det kommer se bindlar på Trent också och kanske någon annan försvarare. Jättesvårt att säga om. Vi kommer komma till en kaptensdiskussion längre fram. Så jag avslutar just den delen där. Om vi för en gång skull även tillåter oss att blicka förbi den här Game Week 24 som vi har kollat mot under så lång tid, så ser vi ju direkt att spelschemat framåt även rekommenderar oss att fortsätta med en upptrippling i det här Liverpool. Vi ska säga det att Liverpool har en FA Cup-match borta på söndagen mellan sina matcher här i Game Week 24. Den är dock mot ett Shrewsbury där vi förväntar oss en roterad elva. Manchester United då, ja, de presterar enligt mig över förväntan i det här svåra bortamötet. Däremot så saknas Rashford något helt otroligt mycket tillsammans med McTominay och till viss del även Pogba. Martial utan Rashford har vi sett tidigare, det är inte alls samma hotande spelare. Istället för att hålla sig centralt som en nummer 9 som han nu får spela den här säsongen så hamnar han allt som oftast ute på vänsterflanken där Rashford annars utgår ifrån. Vilket gör att det inte är någon inne i de centrala positionerna där man gör mål. Jag tror att det bästa för alla här under Rashfords frånvaro hade varit att spela, eller för United, att spela Greenwood. Men är efter den här matchen inte helt säker på att Ole tänker likadant. Sen så kan det vara så att han tycker att ett bortamöte mot Liverpool gör att det hade kanske lite varit en för stor uppgift för Greenwood. Om man kollar på Rashfords frånvaro i stort så kommer det olika rapporter. Ole själv säger inför matchen mot Liverpool att det troligaste är att han kommer tillbaka som tidigast till efter det här mid-season-uppehållet i februari. Och det skulle i så fall innebära att han missar kommande två game weeks. Så det är ju inte jättemycket ändå. Men det kom även rapporter här idag från framförallt journalisten Henry Winter att Rashford kommer att missa 2 till 3 månaders spel. Och om de uppgifterna stämmer är Uniteds utsikter inte speciellt bra. Och som jag var inne på tidigare så sjunker även intresset för Martial rejält. Och med Uniteds lite blandade spelschema här framöver och de här skadorna och framförallt på Rashford så är de enda två spelare jag ser som någorlunda intressanta här framåt. Två stycken möjliggörare i form av Greenwood på topp och Williams i försvaret.
Ja, jag fortsätter i Manchester med City mot Palace där det slutar 2-2. Och det här krysset summerar ju lite Citys säsong då man inte har rätta flytet med sig samt att man är för dåliga bakåt i år. Expected goals på 2,77 mot 0,37 räcker inte för 3 poäng. Istället så gör ju Fernandinho självmål i 89:e minuten och man tappar ytterligare på Liverpool. Och osäkerheten kring prioriteringarna framgent blir ju bara större. Det är svårt att säga någonting negativt om Aguero efter de här två senaste omgångarna där han har dunkat in fem kassar. Men jag är faktiskt inte det minsta sugen på att byta in honom ändå, vilket är konstigt. Hur känner du med Aguero, Alex?
Nej, men det här kommer vi till varje säsong. Jag är ju en sån här feg manager, så ska jag investera de pengarna som Aguero ändå ligger på, så vill jag sätta en kaptensbindel där ganska ofta. Och kollar vi spelschemat framåt så lockas jag inte av det. Dessutom finns alltid den här risken med ett Pep Guardiola-lag att han börjar på bänken, får ett kort inhopp och alternativt att han sitter bänk i en lite lättare match där man förväntar sig en stor score. Jag tycker det finns andra anfallsalternativ som är betydligt billigare och gör det möjligt att investera på annat håll. Men med det sagt så finns det ju, har man när perfekta fingertoppkänslan på Aguero så kan man ju göra enorma hopp. Bara kolla bara på den här omgången då de flesta kaptensalternativ som många satt med inte alls levererade och Aguero drar till med två kassar. Ja, men då hoppar man ganska rejält i sina kompisligor. Men det gäller att ha den där fingertoppkänslan och jag litar inte på min fingertoppkänsla i form av kaptensbindel och gissa Peps tankar.
Nej, jag instämmer. För mig räcker De Bruyne bra och han sitter faktiskt inte heller helt säkert. Minsta tecken på att han börjar vilas i ligan, då ryker han direkt från mitt lag här när Champions League drar igång. Palace då? Ja, man har ju Fru Fortuna på sin sida i den här matchen, men jag tycker inte att det förtar deras insats med ett skadeskjutet lag och åka och plocka poäng borta mot City. Nu blir dessutom spelschemat mycket, mycket bättre och Palace kan mycket väl vara ett av lagen som överraskar lite i kommande omgångar. Jag gillar billiga Kelly i backlinjen och sen det lilla man har sett av Tosun på topp är ju lovande än så länge. Jag skulle dock klassa båda de här spelarna som möjliggörare än något man verkligen vill ha in i sitt lag.
Ja, hur tänker vi där med Tosun som kommer in nu i ett lån, tror jag det rör sig om, va? Hur påverkar det Ayus framtidsutsikter i Palace?
Nej, han har ju fått spela mer som höger ytterforward och det har ju inte varit lika fördelaktigt för honom. Tidigare var ju han kanske den centrala strikern som kunde göra mål någon gång då och då och även kunna plocka in bonuspoäng. Nu tror jag mer att det kommer vara Tosuns uppgift att stå för mer av målskyttet för Palace.
Yes. Jag går vidare med en mållös match i Watford-Tottenham. Och om vi börjar med Watford så ja, vi kan konstatera att det är mållöst. Men det saknades inte chanser egentligen för något av lagen. Watford går faktiskt vinnande om man kollar expected goal-siffror på 2,4 mot 2,12 för Tottenham. Den vinsten i expected goals har nog mycket med att Watford har en straff, men den passade Dini på att bränna och både Sarr och Doucouré som vi talat om tidigare gjorde det bra med relativt höga expected goal involvement siffror och varsin stor chans i matchen. För mig är det ändå Sarr som jag har hållit väldigt högt och jag håller honom fortsatt högst. Han har många sätt att plocka poäng på då han dels kan göra mål men även är väldigt kreativ och i denna match skapar han exempelvis fyra chanser för sitt lag vilket är mest av alla i matchen. Däremot så plockas Sarr av sent i matchen med en befarad baksida så där får man hålla koll inför presskonferenser och så. Om han blir borta ett tag kan det påverka Watfords offensiv i stort, dels eftersom att han skapar så mycket för andra men även kan bidra själv. Villa, Everton och Brighton kommande tre innan det blir lite tuffare motstånd för Watford. Tottenham, ja, de saknar Kane och lite blandat spelschema. Lamela är en hårsmån från att bli matchvinnare i slutet, men bollen räddades verkligen i sista sekunden på mållinjen. Billige Tananga får fortsatt förtroende i backlinjen, men jag är tveksam om den backlinjen är att lita på. Personligen avvaktar jag med Spurs-spelare, men om man har Aurier till exempel så tycker jag att man kan sitta kvar med honom, och en modig manager skulle även kunna chansa i någon av Spurs mittfältarna.
Ja, jag fortsätter med Burnley-Leicester som Burnley plockar hem med 2-1. Och vi börjar med Leicester. Man förlorar lite oväntat här på Turf Moor efter att Vardy blivit syndabock från straffpunkten när han bränner sin straff. Nu väntar en match hemma mot West Ham innan schemat blir lite svårare. Och efter det så skulle den första man kan släppa från Leicester i min mening ändå vara vår darling Soyuncu, eftersom Leicesters försvarsspel har blivit allt sämre på sistone, och i kombination med svårare matcher så kommer det nog inte bli så mycket utdelning på honom framöver. Jag tycker fortsatt att Madison, som har otur i den här matchen att han inte kommer iväg med några poäng, och Vardy ser fortsatt fina ut och borde vara kvar i laget för nu i alla fall. Burnley då? Ja, trots den här skalpen så håller jag mig faktiskt borta från dem just nu. Om jag skulle bli tvingad att välja någon så hade det varit Wood på topp, som är åter från skada och målskytt i den här matchen, då jag tycker fortsatt att deras försvarsspel har en hel del att önska.
Gällande Leicester där, Stefan, tror du inte att deras lite sämre form kan bero mycket på NDDs frånvaro på mitten?
Jo, absolut. Det sammanfaller ju mycket väl. Mycket av försvarsspelet. Han har ju varit en väldigt bra spelare för Leicester i den defensiva mittfältsrollen.
Ja, det är i alla fall min hobbyanalys, att det dels lite defensivt påverkas, men kanske även att spelare som Madison och liknande känner att de inte riktigt vågar gå lika mycket framåt. Precis som du säger så ser Madison ändå bra ut, men ja, jag tyckte att han såg ännu bättre ut innan. Jag ska gå vidare med West Ham-Everton 1-1-matchen, och det är två mål i matchen, båda på fasta situationer. Men vi börjar med Everton. CDB, som jag har pratat upp mycket, fick inleda på bänken av någon anledning, vilket såklart oroar. Det återstår att se om det rör sig om rotation eller en tappad plats. Min gissning är ändå att det kan vara på grund av någon form av rotation, då det är kommande midweek-omgång nu och tajt mellan matcherna. Vi får avvakta och se lite. Jag tycker att CDB verkligen har visat upp sig från sin bästa sida och borde inte ha spelat sig ur elvan. Richarlison missade matchen, som vi visste på förhand efter presskonferenserna. Det ska dock inte vara omöjligt att se honom tillbaka redan nu på tisdag mot Newcastle, säger Ancelotti. Om man har fyllt på sitt lag med Everton-spelare så tycker jag ändå att det är läge nu att ha någon form av plan för att minska sitt ägande inom ganska snar framtid, då spelschemat vänder ganska kraftigt om tre omgångar. Detta gör även att jag tycker att om man inte har tagit in någon Everton-spelare nu, så gör man bäst i att fortsätta gå utan. Det är lite sent att hoppa på där, kan jag känna. West Ham, ja, de har ju precis som Liverpool en dubbel omgång, men detta till trots gör man bäst att hålla sig bort på grund av det tuffa spelschemat, om ni frågar mig. Haller förtjänar dock ett omnämnande från Everton-matchen, då han har 5 avslut i boxen, varav 2 stora chanser. Jag noterar även att Masuaku, som jag nämnde som out of position förra veckan, fick denna vecka inleda på bänken. Däremot så kom han ändå in, och då återigen i den här offensiva ytterrollen, trots hans försvarsstatus här i fantasy.
Yes, jag fortsätter med Southampton Wolves som Wolverhampton plockar hem med 3-2. Och Southampton såg ut att vara på väg mot ytterligare en skalp när man hade 2-0 upp. Men i andra så tappade man helt oväntat allting. Och Wolves vinner klart rättvist i den här matchen. Jag tror inte man ska dra allt för stora växlar av det här. I alla fall inte från Ings lite blekare insats. Däremot så kanske man har överskattat deras defensiv som såg så har sett så bra ut här på slutet något. I och med att ja, man fick lite av en verklighetsuppfattning i den här matchen. Jag skulle dock inte sälja av något här utan jag skulle hålla kvar de investeringar man redan har gjort. Och Ings tycker jag fortsatt är en spelare man kan kika mot och ta in om man inte äger honom. För Wolverhampton då? Ja, min spådom inför det var ju att vi skulle få se ett relativt slutkört Wolverhampton. Torskar den här matchen ganska klart. Men istället så visar man upp storlagstakter när man lyckas vända ett tvåmålsunderläge. Och givetvis så var det ju tack vare deras härförare i Jimenez med god draghjälp av Traoré som ytterforward. Spelschemat är dock mycket tufft framöver och jag ser egentligen ingen anledning till att springa efter Wolves-spelarna i det här läget. Det kan till och med vara ett bra läge att sälja av just här och nu skulle jag säga.
Yes, jag går vidare med Brighton Aston Villa 1-1 och jag har ganska lite att säga om de här båda lagen. Om jag börjar med Brighton som ändå är ett lag som jag gillar på grund av det fina februarischemat. Men det blir att bara upprepa sig. Jag håller fortsatt antingen Ryan eller Dunk från försvarsleden som bra alternativ och med Trossard och Mopay som offensiva möjliggörare. Så jag stannar egentligen där på Brighton. Gällande Aston Villa så fick vi se åldersmannen Pepe Reina direkt in mellan stolparna och prisad till 4,5. Men Villas försvar i stort gör oavsett att jag håller mig till andra målvakter. Annars är det som vanligt endast Grealish som gör en någorlunda intresserad och med ny kasse är det uppenbart att han är Villas överlägset bästa och även viktigaste spelare. Okej, spelschema så Grealish kan man fortsätta sitta kvar med.
Ja, och jag fortsätter med Newcastle-Chelsea som Newcastle helt oväntat plockar hem med 1-0. Men jag börjar ändå prata med i Chelsea och det här är ju lite av skrällarnas omgång och då får inte heller Chelsea med sig några poäng trots att man har ett stort spelövertag här mot Newcastle. Som jag var inne på i förra podden så är spelschemat mycket tuffare nu för Chelsea efter den här matchen och jag hade sålt de spelarna jag äger i det här läget. Abraham är fortsatt den jag håller högst om man tror annorlunda om kommande matcher i Chelsea. Newcastle då? Ja, man fortsätter överraska och man fortsätter ignorera sig i den här podcasten i alla fall. Jag tycker inte att det är läge att plocka in någon därifrån.
Nej, sista matchen från min sida är ett ganska ointressant fantasymöte mellan Norwich och Bournemouth. En match som Norwich vinner med 1-0. Men om vi börjar med det här Bournemouth så fick vi faktiskt se omgångens kanske bästa räddning och den stod Cook för. Synd bara att han inte är målvakt och det röda kortet var givet. Att dels få 1-0 emot sig på den efterföljande straffen och spela med 10 man i 60 minuter är knappast vad detta svaga Bournemouth behöver. Rico som senast var bänkad var i alla fall nu åter i spel men Bournemouth gör man bäst att hålla sig borta ifrån. Norwich, ja, Pukki var åter från skada och åter målskytt på straff. Bedrövligt kommande spelschema gör att man inte rör Norwich-spelare med tång. Har man Cantwell redan kan man med fördel placera honom på bänken för det mesta i och med hans prisvärdhet. Även Norwich får en utvisning i den här matchen men det är mycket senare i matchen än Bournemouth när Godfrey får syna det röda kortet efter en VAR-granskning som faktiskt huvuddomaren gör och går ut och kollar skärm och kan säga det att FA har gjort en vändning här nu och sagt att domarna från och med den här omgången har möjligheten om de vill att själva gå ut och syna skärmen och fatta beslutet själv istället för att bara lägga över det till VAR-rummet. Men med det så kan vi väl säga att det är ganska få domare som verkar ha fått det här memot. De verkar fortsatt bara springa runt på plan men i det här fallet så kikar de i alla fall.
Jag läste någonstans att det enbart skulle vara för eventuellt röda kort som de skulle gå ut och kika. Har jag läst.
Ja, det är möjligt.
Men min sista match är i alla fall Arsenal Sheffield United som slutar 1-1. Och det här är två lag som jag fortsatt avvaktar i Fantasy Premier League. Det blev i alla fall fin utdelning på min differential-rek om Martinelli. Som förutom sitt mål även var en av de bättre spelarna offensivt för Arsenal. Men i övrigt så finns det inte så mycket att ta med sig. Visst ser Arsenal fortsatt lite bättre ut än de har gjort tidigare. Men spelschemat är inte det bästa och det finns ingen så här spelare som verkligen utmärker sig här. Utan jag tycker att man kan avvakta fortsatt. Sheffield då? Ja, det är ingen brådska till Sheffield United heller. Men om två omgångar så blir spelschemat mycket bättre. Och då är en uppdubbling i försvaret på agendan igen. Eller om man vill gå för till exempel Lundström och Fläck som båda imponerar. Så kanske inte det heller, det är helt fel. Fläck kostar ju enbart runt 5 miljoner på mittfältet så han är väldigt prisvärd. Annars har jag inte så mycket övrigt att säga om Sheffield heller.
Nej, gällande Arsenal kan man väl säga att det är mycket märkligt att man blir blåsta på en straff både utav domare Mike Dean men även att varummet inte, de kollar på det men av någon anledning tycker de inte att det är straff. Och kring Martinelli vill jag också nämna det, Aubameyang har ju 3 matchers avstängning, nu gjorde han den första matchen men det är bara en Premier League-match till han kommer missa på grund av en avstängning tar han i FA-cupen. Så Martinellis chanser till spel kanske minskar ganska ordentligt efter Game Week 24.
Yes.
Poddligan, om vi kikar in där lite snabbt då, så det är oförändrat på topp 2-positionerna. Nu har inte Fantasy uppdaterats så jag har försökt räkna ihop det lite snabbt själv. Men Joel Rogö ser ut att hålla första platsen. Han tar 46 pinnar den här gameweeken och totalt 1448 poäng. Tätt följt utav tvåan som också fortsatt är Niklas Hamnefors. Han tar 45 poäng. Och är 7 poäng bakom Joel. En ny trea hittar vi i Filip Hellgren. 54 poäng den här gameweeken. Och totalt 1429 poäng. Poddlaget, vi ligger där uppe i poängen ungefär som topptrion. För gameweek 23 i alla fall. Vi skrapar ihop 48 poäng. Och då ska man nämna att vi har Popes 12 poäng på bänken och likaså Traores 10 poäng. Så att, lite surt är det, men samtidigt var det aldrig riktigt aktuellt att spela någon av dem. Nu tog vi ju in McCarthy i Southampton för att slippa spela Pope den här gameweeken till exempel. Och om vi kollar byte till Game Week 24 så tror jag att vi kommer göra det bytet redan idag. Vi har kollat på en sån sida där man kan se prisförändringar eller förväntade prisförändringar. Det ser ut som att Trent kommer stiga i värde redan i natt. Och han ska ju in så att i poddlaget sitter vi ju med Robertson och Mané. Så att Trent ska in där och vi kommer nog göra det på bekostnad av Soyuncu i Leicester som du Stefan pratade en del om i matchgenomgången där kring att det kan finnas ett case för.
Ja, precis. Det är nog han som får rycka så chansar vi på att behålla Aurier och tycker att han har likvärdiga chanser till nollor och bättre chans på offensiv utdelning.
Ja, och vi kanske ska säga det också. Vi pratade ju om Liverpool och vilka spelare man ska ha. Att både du och jag kollar på en uppdubbling i Mané och Salah. Anledningen till att vi inte ens har övervägt det i poddlaget är att vi valde att ta in Robertson här för ett antal gameweeks sen och gå utan Trent. Och då har det blivit så att Trent tycker vi är en självklar spelare. Och dessutom, det finns inga garantier att Mané Salah kommer trumfa en uppdubbling i försvaret. Så ja, vi väljer att gå på det i poddlaget för att förutsättningarna såg bättre ut för det. Dessutom så sparar vi pengar till övriga lagdelar i och med det valet. Yes. Vi hoppar in i rekommendationerna och börjar i försvarsleden och Från förra veckan så satt jag med CDB, Trent och Robertson, alltså uppdubblat försvar i Liverpool. Och du Stefan satt med Trent, Dunk och CDB. Jag kan först bara skjuta in snabbt att jag har gjort en lite sån här feg grej i rekommendationen och tagit ut CDB på grund av att han fick ändå inleda bänka senast och av den risken att det skulle kunna röra sig om någonting, att han har tappat sin plats för Coleman eller något sånt, så väljer jag att ersätta med Digné på andra kanten som jag tycker ser ungefär lika fin ut som CDB också. Trent och Robertson, de är fortsatt kvar.
Ja, jag har gjort samma sak faktiskt med CDB. Jag är inte så inläst på honom om det var en ren rotation eller så. Men också det frågetecknet gjorde mig att jag flyttade över den till Digné. Ja. Så behåller jag Trent och Dunk som mina två övriga rekommendationer.
Yes, och där kan jag bara säga precis som jag sa tidigare. Och CDB får ändå ett inhopp i matchen så det rör sig inte om någon skada eller så. Och kollar man till hans prestationer så har han ju verkligen imponerat. Så att, jag tror det ska mycket till för att han har spelat sig ur elvan. Samtidigt så är det stark konkurrens där. Kollar man när han har spelat out of position så är det Walcott som nu är tillbaka från skada och ställer till det lite. Och Coleman är ju en ytterback som också har gjort det bra i många år i Everton. Så att det här är en ren försiktighetsåtgärd för mig i rekommendationerna. På mittfältssidan så väljer jag ändå att hålla det oförändrat i Kevin De Bruyne, Maddison och Salah.
Ja, och jag plockar bort, jag har De Bruyne, Mané och Maddison. Men Maddison får stryka på foten. Jag hade nog inte bytt ut den om jag hade ägt honom då de ska möta West Ham. Men nu så plockar jag in Salah där så att det blir De Bruyne, Mané och Salah. Och det är lite för att illustrera min tro på vilka som är de tre starkaste Liverpool-spelarna inför Game Week 24.
Ja, jag förstår fullständigt det. Jag har ju de två Liverpool-försvararna där. Jag köper vad du säger om Maddison, att man kanske sitter kvar med honom. Men det är faktiskt Maddison som kommer få stryka på foten i mitt privata lag för att Salah ska in. Så ja, det finns ju case att även göra sig av med Maddison. Men jag avvaktar lite med det där för att vi har fått en hel del lyssnarfrågor som rör Leicester-tillgångarna. På forwardsidan så väljer jag även här att inte göra några förändringar. Och det är Ings, Vardy och Calvert-Lewin som jag har från förra veckan. Du Stefan sitter med Ings, Abraham och Vardy.
Ja, nu sitter jag med samma tre som dig. För Abraham han skulle bort oavsett. Och jag tycker att Calvert-Lewin ser väldigt fin ut under Ancelotti. Så han ska in här då de möter Newcastle och även har två till bra matcher efter det.
Mm. På differential-sidan, ägarandel under 10%, så har jag kvar Calvert-Lewin och CDB. Och jag väljer att plocka ut Sarr. Som jag sa, jag tror jättemycket på Sarr, men för mig såg det ut som en ganska tydlig hamstringskada på honom. Och då kommer han vara borta här i några veckor. Jag ersätter honom en av dina differential i samma lag i Doucouré som har en fin roll i Watford. Trots att jag är medveten om att Watfords offensiv kan få en liten dipp med Sarr borta ur laget. Du Stefan sitter med Trossard, Doucouré och Calvert-Lewin.
Ja, och Calvert-Lewin har jag uppgraderat till mitt anfall och där har jag valt att plocka in Tosun från Palace som har fina matcher och ja, är lågt ägt såklart, billig. Trossard och Doucouré håller jag kvar, det blev utdelning på Trossard här i veckan men den kanske var lite turlig men som sagt han plockat tre bonus så han visade på fint att han kan göra plocka in bonuspoängen också. Doucouré har jag lite dålig koll, fick han utdelning. Han såg i alla fall bra ut i matchen så att han tycker jag ser fortsatt fin ut och har kvar.
Jag är inte helt säker, men jag tror inte han fick någon utdelning, va?
Nej,
det blir 0-0. Nej, det är ganska självklart då. Nu kommer vi till den här kaptensdiskussionen för Game Week 24. Och normalt sett brukar vi gå igenom olika lag. Men Stefan, det finns väl absolut noll anledning till att sätta en bindel på någon utanför Liverpool i alla fall.
Ja, jag hade absolut inte vågat gjort det. Så att det är Liverpool all in för mig.
Och om vi avvaktar lite med triple captainshipet och börjar att säga vart binden ska sitta. Vi var inne på det lite när vi pratade Liverpool, att det är ganska svårt att förutspå poängen. Jag tycker inte att det är fel att sätta den egentligen på någon av sina tillgångar. Jag tror att Mané och Salah kommer vara det absolut vanligaste stället att sätta binden på. Men med det sagt så behöver det inte betyda, jag kan mycket väl se att Trent tar högre poängen än båda mittfältarna, och jag kan även se Firmino göra det.
Ja, absolut. Det hänger såklart på om Liverpool håller nollan eller inte, för att om man ska kika på Mané och Salah som är de två som verkligen presterar på Anfield, så är ju utav dem så har ju Mané haft en liten fördel på bortaplan jämfört med Salah. Salah har varit ganska svag på bortaplan i år faktiskt. Så att jag tror att håller Liverpool nollan eller två nollor, ja, men då tror jag backarna mycket väl kan utmana de dyrare mittfältarna i totalpoäng i den här omgången. Så att det kommer mycket kommer att avgöras där, tror jag.
Nej, absolut. Om vi går till Mané-Sala-diskussionen, så nämner du att Mané har varit snäppet starkare än Sala, men Mané har inte heller tokimponerat på bortaplan. Är det Mané du håller före Sala ändå i kaptensvalet?
Ja, jag är fortfarande inte bestämt mig, men jag är väl lite mer inne på det. Och sen kanske lite med en outsider på Trent faktiskt. Men nej, jag vet inte. Det här känns lite jobbigt. Om de släpper in mål och så är det kört liksom. Eller inte helt kört. Han kan ju poäng på andra sätt. Men det blir svårt i alla fall. Jag lutar väl lite mer åt Mané kanske. Han fick 10 minuter mindre här i matchen nu senast också. Kanske kan vara lite fördel.
Så är det. Och som jag var inne på, om man kollar på bara Game Week 23 som var nu, så tycker jag varken att Mané eller Salah stärkte sina aktier nämnvärt mot varandra. Jag tyckte de var ganska jämn bra. Det var mer Liverpool som lag som jag tyckte var väldigt bra. Men Mané hade ett riktigt bra läge och jag kapade på till 2-0 tidigare innan Salah kontrar in den. Men ganska svagt avslut mitt på De Gea i en typ av frilägesituation kan man nog kalla det för. Så jag vet inte riktigt. Det som Salah har till sin fördel, det är ju att Milner fortsatt är muskelskadad. Och skulle det bli straff i någon av de här matcherna, så lär det vara Salah som kliver fram där. Så ja, kanske kan edga det också. Men med det sagt, jag tycker inte att det är fel. Alltså, binden ska sitta på Liverpool spelare, och ja, vart man sätter den, det är egen magkänsla skulle jag säga, och kanske lite sån här hur man är som spelare, om man vill sätta den där de flesta har den, alltså på Mané eller Salah, eller om man vill sticka ut och sätta den på Trent eller Firmino eller så, och ta en lite större chansning skulle jag ändå säga att det är. Om vi går vidare till triple captainshipet då, Stefan, har du marinerat det här någonting och funderat, är nu det läge som du lutar åt att använda triple captain, eller tänker du avvakta?
Nej, jag kommer bränna av det. Det känns bra.
Ja, och jag är inne på samma spår, vilket kommer göra att vi även kommer bränna av det i poddlaget. Och anledningen till att jag tycker att det är ett bättre läge än egentligen någonsin att bränna av det den här gameweeken, det är att vi dels, man brukar prata det här, hellre en fågel i handen än 10 i skogen. Det här vet vi är en double gameweek för ett lag som Liverpool som uppenbarligen är i fin form. Visst, det är två bortamatcher. Det som hade kunnat göra det ännu bättre om det hade varit två matcher på Anfield. Men jag tycker inte att det spelar jättestor roll. Det ena matchen möter man ett West Ham som är rätt svagt bakåt om vi ska vara helt ärliga. Andra matchen är ett Wolves som absolut har ställt till det för topplag tidigare, men det är fortfarande inte ett supermotstånd som Liverpool har där. Jag tycker att det är två bra matcher, men framförallt så är det avståndet i tid mellan de här matcherna. Alla som har spelat fantasy under en längre tid vet det att de här double game weeksen som kommer mot slutet av säsongen, det brukar vara extremt tight och bara timmar mellan game weeksen känns det som, och ganska ofta man ser antingen att spelare byts ut tidigt och kanske inte alls är nära 180 minuter utan kanske snarare 120 minuter över två matcher, eller till och med att det är stora skiftningar i lagen. I den här gameweeken så förväntar jag mig att se Liverpools bästa elva i båda matcherna. Gör du någon annan bedömning, Stefan?
Nej, jag tror också det. Vi får hoppas på att det blir så också att de bara ställer över de viktigaste pjäserna i FA-cupen.
Mm. Shrewsbury ska väl städas av oavsett, tänker jag. Yes, men då har vi pratat triple captainshipet. Jag tycker man gör bäst i att spela det, men vissa har ju redan spelat det och andra har mer is i magen än vad jag har. Men nu spelas det i alla fall i poddlaget och vi håller alla tummar som går och vi får väl se vart den landar någonstans. Jag törs faktiskt inte säga i detta nu om det blir på Trent, Sala eller Trent, Robertson. Nej, Robertson får den inte. Det blir Trent eller Mané i alla fall, eller hur Stefan?
Ja, det blir det.
Ja. Mané är väl den som ligger längst fram ändå, tror jag. Deadline för Game Week 24 är på tisdag kväll klockan 19.30. Så se till att sätta i ordning era lag och göra alla byten. Jag tycker att det finns hyfsat case att göra tidiga byten här eftersom att det är ganska tajt emellan och man ser att det är prisförändringar ska ske, så tycker jag att den här gameweeken är det mer okej att göra tidiga byten än annars. Vi hoppar in i lyssnarfrågorna och som jag var inne på tidigare så är det en hel del frågor om Leicester, så jag tänkte starta där. Men innan det så tänker jag även säga att det är många som har skickat in lagbilder i Facebookflödet och skrivit in hur mycket lagvärde de har och sånt. Det är ganska svårt att svara på de här frågorna. Jag ställer frågan till dig och du har inte laget framför dig. Så att vi ska göra som så. Vi försöker svara på de frågorna fast då i Facebookflödet och inte här i podden. Så förhoppningsvis om ni håller utkik på vår Facebook-sida så kommer vi svara där idag alternativt i morgon på de frågorna. Men nu till Leicester-frågorna. Jag tycker att Tobias Tim sammanfattar det många har skrivit in. Vad gör man med Leicester-spelarna? Så riktigt trögt ut idag. Själv sitter han på Soyuncu, Vardy och Maddison. Det tror jag ganska många gör. Vad säger du där, Stefan?
Ja, men det första jag skulle göra är att kolla på byta ut Soyuncu som jag har pratat om. Jag tycker försvarsspelet är kanske svagare nu. Eller det är svagare nu. Och det är framförallt med de matcherna jag ser här som kommer upp, så tror jag att det blir svårt att få utdelning där. Offensivt sett, Vardy släpper jag inte. Visst ska de möta Chelsea och City, men båda matcherna är på hemmaplan. Och som vi ser till exempel, Crystal Palace går ju två mål på City, så varför ska inte Leicester kunna göra det? Samtidigt om vi kollar på Chelsea så har de också haft svag form här på slutet. Så jag tror att det finns chanser till offensiv utdelning fortsatt i Leicester och är lite mer benägen att hålla kvar mina offensiva pjäser just nu i alla fall.
Ja, jag håller till stor del med dig. Jag tycker även att det kan vara värt att göra uppoffringar på de offensiva pjäserna om man ser ett läge på att ta in någon bra spelare istället där. Det är väl just det kommer till. Jag tycker att Vardy och Maddison är fortsatt bra alternativ. Men det är möjligt att man kan få in något ännu bättre. Game Week 24, West Ham hemma, såklart en supermatch. Men sen så är det lite tuffare i tre matcher. Och sen så kommer ju kanonschemat igen. Men jag förstår absolut om man väljer att ta ut spelare. Det är någon som frågar, vad ska man göra med Vardy och Madison? Om det är någon av dem man ska ta ut, vem tar man ut då?
Jag skulle plocka ut Madison. För det känns som att Vardy har troligtvis fått en enorm prisökning på. Och han är ju fortsatt den som leder skytteligan. Och är säkert rätt sugen på att plocka hem den. Så att jag hade behållit Vardy.
Mm. Jonathan Vindahl är inne på att till och med kom ett förslag, och det är det värt att ta ut Madison för Fleck?
Ja, då ska han göra någonting annat med pengarna såklart, men ja, jag hade ju inte gjort det nu då, men jag antar att han funderar på kanske det längre fram, eller om han behöver pengarna. Ja, men Fleck imponerar, men som sagt, deras bra matcher är först om en eller två omgångar.
Ja, vi släpper Leicester där i alla fall. Och Robert Jonsson, han undrar om vi har något tips på en mittfältare för max 5,9. Ska även lägga till att han redan sitter på Traoré.
Ja, Trossard har jag som differential. Han kvalar in där. Doucouré kvalar också in där, som sitter som differential. Så det är de två som jag framförallt ser som intressanta.
Nej, jag backar dem, kan skjuta in också just Fleck. Kanske inte här inför Game Week 24 när de ska möta City, men därefter så ser spelschemat bra ut. Och Fleck imponerar verkligen. Han är ju dessutom bara prisat till 4,9, så det ger en utrymme att använda de pengarna på lite annat håll. Andrea Dyberg, ja, det här är i och för sig också en Leicester-fråga, men kanske inte en av de vanliga spelarna. Han undrar om det är värt att ta ut Perez för att ta in Snodgrass för en game week. Och då är det för Snodgrass double game week då, antar jag.
Ja, jag vet inte om... givet att Perez får spela mot West Ham så kan det bli bra med poäng från hans sida. Jag har svårt att se att West Ham gör så mycket poäng mot Leicester och Liverpool.
Nej, jag säger bara blankt nej. Sen vet jag inte om André planerar att dra något wildcard eller så, men annars är jag extremt emot att göra transfers som bara syftar för en game week. André Melin, han skriver att planen är att byta in Robertson inför nästa game week. Vem ska ut? Aurier eller Soyuncu?
Ja, vi drar ju Soyuncu i poddlaget, så det är väl det vi lutar åt i alla fall. Så det baserade väl på att vi inte tror att Leicester kommer hålla så många nollor här i närtid. Och det tror vi kanske inte att Tottenham heller kommer göra. Men de har i alla fall bra chanser nu nästa match mot Norwich. Och det trumfade lite. Sen tycker vi att Aurier borde ha fått mer offensiv utdelning än vad han har fått. Då han har skapat läge på läge samt kommit till egna avslutslägen utan att riktigt få utdelning där.
Mm. Andreas egna tankar är att han tycker också att Aurier har större potential för offensiva poäng, men att han känns riskabel för röda kort och att han dessutom har intjänat värde på Soyuncu.
Ja, nej, jag tycker inte att det där intjänat. Jag tror att Soyuncu kommer droppa lite i pris kommande fyra veckor, då han redan har börjat byts ut, och det kommer nog bara bli värre. Så att jag tror att man kan plocka upp Soyuncu ganska bra igen om man skulle vara sugen längre fram.
Ja, absolut. Vi avslutar här med lite Liverpool-frågor, och det är Filip Hellgren som undrar om det är helt galet att sätta triple captain på Trent. Du sa ju själv att du lite halvt fingrar mot det.
Ja, nej, det är absolut inte galet. Alltså, kollar man totalpoängen i fantasy i år så är det väldigt jämnt mellan Mané, Salah och Trent. Det är ju Mané som toppar den med 146. Men jag tycker att Manés form var ännu bättre inledning av säsongen. Sen har vi Salah på 133 och Trent på 128. Så att det är tajt. Och som sagt, Trent har ju väldigt många sätt att komma in i poängen. Dels genom nollor där Liverpool imponerar stort på slutet i deras försvarsspel. Men sen tar han ju 50% av alla hörnor och slår väldigt mycket frisparkar också. Så att, nej, jag tycker inte att det är helt fel.
Nej, det tycker inte jag heller. Man ska säga det att Trent, Mané, Salah, alla de här tre spelarna kan man egentligen säga spelar out of position. För både Trent och Robertson bör nästan ses som mittfältare. Salah och Mané borde ses som forwards. Så att det är ändå inte att kaptena en försvarare i form av Trent. Dessutom är fasta situationer. Vi såg här mot United slår en hörna som Van Dijk nickar in och där får han en enkel assist. Och sådana poäng kan man absolut se. Man kan även se Trent dra in någon direkt frispark om det blir ett sånt läge. Så att Trent har många sätt att ta poäng på. Och jag tycker aldrig man ska vara rädd att sätta binden på honom. Sen så, som sagt, man måste gå på egen magkänsla där. Daniel Hidgård är också inne på det. Triple captain på Salah eller Trent, frågar han. Och vi hänvisar väl där till egen magkänsla för att inte bli hängda i efterhand om vi säger den ena eller den andra. Men han har en fråga till och han skriver så här att han tog in Riyad Mahrez för Richarlison den här veckan. Är det läge att byta tillbaka direkt eller finns det andra alternativ?
Nej, men det är det här man kan riskera med City. Mahrez hade spelat mycket, nu fick han vila. Jag tror att han kommer spela nästa match, men med Pep vet man aldrig. Sen är det inte helt säkert med Richarlison, även om Ancelotti säger att det finns en chans, så är han ju fortfarande, missade han ju faktiskt förra omgången på grund av skada, så att det är inte säkert att han är tillbaka till nästa omgång.
Nej, och jag tycker så här, har man gjort det här valet, har man förhoppningsvis gjort ett val som man har tänkt över och gått på. Jag tycker inte att man ska ta för förhastade beslut. Som du säger, Mahrez vilade nu, ja men jättebra. Även om man inte kan gissa exakt hur Pep tänker, så det är inte till Mahrez nackdel inför Game Week 24. Dessutom var jag inne på det kring Everton. Om man inte har en Everton-spelare i laget som det är nu, så är det ändå bara en 3-matchers period som vi ser ett bra spelschema. Sen vänder det ganska kraftigt. Så jag tycker att det är lite sent att byta in Everton-spelare. Jag hade suttit kvar med Mahrez. Det är en City-spelare som jag ändå tycker man kan sitta med. Och visst, han kommer bänkas någon gång då och då. Samtidigt så har man inte investerat tvåsiffrigt i honom. Så att det tycker jag man mycket väl kan sitta kvar med. Stefan, har vi fått några Twitterfrågor? Jag vet att du skrev ut väldigt sent här inför inspelning.
Yes, ja, det är ju tajt in på här. Men vi har fått vi har fått 4 stycken faktiskt.
Ja.
FPL Filip, han undrar, Trossard, Ings och Calvert-Lewin, någon måste han ha på bänken, vem?
Trossard, Ings och Calvert-Lewin, och då måste jag snabbt bara kolla spelschema. Vi kollar med Brighton, de möter Bournemouth på bortaplan. Ings har också borta match mot Crystal Palace. Och vem var den tredje?
Calvert-Lewin.
Ja, Everton hemma Newcastle. Det är ju 3 bra matcher. Calvert-Lewin hade jag inte satt på bänken hemma mot Newcastle. Det finns inte en chans. Han är den första jag hade spelat. Jag tror även... Ja, här får man ju käka upp. Men Stefan, kan man använda anledningen till att du har tagit in Ings till att han är den som kanske ska bänkas?
Ja, han kommer nog inte ta någon poäng mer i år liksom. Nu, lite så känner jag.
Ja, du har ju hållit på och kastat ut. Nej, men jag lutar nog att det kanske är Ings som ska bänkas mot Crystal Palace. Crystal Palace brukar vara ganska bra på att stänga till. Det är inte Bournemouth. Samtidigt, ja, Trossard. Brighton har inte varit lika bra på bortaplan, så det skulle väl kunna vara något att bänka Trossard. Jag tror dessutom att det är minst risk att andra sitter med Trossard. Ings är ändå hyfsat högt ägt bland många med hög ranking. Så att det, ja, det är vilken chansning man vill göra där, om man vill försöka käka in dem eller om man vill ha det som ett skydd. För Ings kan ju mycket väl göra mål och ta 3 bonus som man brukar göra, kan man säga. Vad tänker du själv, Stefan?
Nej, jag hade velat spela med alla de där 3 med de där matcherna faktiskt.
Ja, man undrar vad han har för övrigt, ja, lag.
Precis, han kan ju bara ha 3 från Liverpool, tänker jag. Och så de 3. Ja, 3 från Leicester kanske han har. Nej, det finns säkert många som har bra lag till den här omgången. Men ja, jag vet inte, jag hade velat spela med alla 3.
om man har tre från Leicester så hade jag hellre bänkat exempelvis Leicester-försvarare hemma mot West Ham än någon av de här offensiva.
Jo, men det är väl kanske där skon klämmer, att man ska ha tre försvarare på plan också.
Ja, så kan det vara.
Tobias Karlsson, han undrar, är det läge att byta ut Ali? Vem tar man in i så fall? Känns svårt att hitta någon vettig ersättare i samma prisklass just nu.
Ja, det är väl inte alls fel att byta ut Ali, skulle jag säga. Han har ju i och för sig en fin match nu, om man bara kollar kort här på Game Week 24 hemma mot Norwich. Dessutom Aston Villa borta Game Week 26 och så City däremellan som inte är lika kul. Men jag tycker absolut att det kan finnas läge att byta ut honom. Prisad, jag tror han är, vad ligger han, 8,5? 8,6?
Ja, 8,5.
Ja, 8,5. Ja, det är klart, det är en svår prisbild. Jag tycker inte Martial är av intresse längre nu när Rashford är borta. Det beror lite på hur ens lag ser ut. Om man vill ha en spelare man kan spela vecka efter vecka som är viktigt att den spelar, eller om man kan ta in någon annan. Vi har varit inne på att det finns flera billiga alternativ om man kan spara in ordentligt med pengar. Vi har pratat Doucouré, vi har pratat Fläck i Sheffield och Fläck till exempel. Då skulle man ju kunna sitta med Ali här i Game Week 24 som är en bra match. Och då Fläck har en tuff match. Och sen gör bytet. Och då har man ju jättemycket pengar att investera. Det skulle kunna vara ett alternativ. Annars i den prisnivån. Richarlison ligger ju där uppe i pris. Men han är tveksam. Och som sagt, jag tycker att det är lite för sent att hoppa på där. Mahrez är prisad 8,5. Så han skulle ju också kunna vara något att ta in. Men där är det ju samma där. Man vet inte att han spelar varje vecka. Men om man har ett lag i övrigt som, där det kan vara okej. Där man har spelande bänkspelare. Så tycker jag att det också kan vara ett val att kika mot.
Yes. Jag instämmer där med bytet till Fläck i alla fall. Henrik Meketalo. Han undrar. Firmino med sina 9 mål den här säsongen. På bortaplan. Inte ett enda på Anfield dock. Berättigat och god idé att ta in han nu och sätta binden där, eller för kortsiktigt enligt er?
Nej, alltså jag tycker inte, om man har den känslan så tycker inte jag att det är kortsiktigt. Jag tror dels att när säsongen är slut så kommer Firmino ha gjort mål på Anfield. Så jag menar inte att det behöver vara fel att ha honom på även lite sikt. Men även för en kort sån här chansning, om man nu har en jättekänsla för att Firmino kommer outscora Mané och Salah och Trent kanske, ja men då är det inte alls fel i en double game week och få in honom som kapten eller kanske till och med triple captain och han verkligen gör det, ja det är ett superval. Men det går ju till ens egen känsla. Jag har ju en känsla av att jag inte tror att Firmino kommer ta mer poäng än varken Mané, Salah eller Trent. Jag håller alla de tre som bättre kaptensalternativ trots att det är 2 bortamatcher. Men ja, jag har haft fel förut så det får man känna själv. Tycker du att det är för kortsiktigt, Stefan? För jag vet att du planerar liksom att behålla spelarna som du tar till Liverpool-spelarna till 24 längre fram.
Ja, jag kommer vilja behålla de spelarna säkert till omgång liksom 29. Så att för min del så vill jag ha in de tre som jag tror mest på över lång tid här när jag byter in Liverpool-spelare.
Mm. Men tycker du att det är helt galet att ta in någon som man tror på så och sen så gör ett planerat byte som jag till exempel som vill ha både Mané och Salah i den här gameweeken och kanske att man har det några gameweeks till men sen har en plan att omfördela pengarna lite i laget?
Nej, jag tycker inte att det är alltså så här, jag tror du och jag Alex, nästan risken är nästan att man börjar tänka för långsiktigt och glömmer bort att det är här och nu som poängen skapas och inte om man har fint lag om några omgångar. Så att nej, jag tror att man ska tänka på lagom sikt och då kan, har man en fin känsla så för en double game week, ja, men då ska man nog köra på det.
Ett jättebra exempel är ju, jag vet att det finns vissa aggressiva människor som tar minuspoäng och sådana saker som ja, men för 2 game weeks sedan bara skeppade Vardy, tog in Aguero och satte binden på honom nu i två gameweeks. Ja, men de människorna är inte nog jättemissnöjda för att de tog de minuspoängen. Sen så kommer det inte falla ut varje gång man tar minus och gör någon sån superchansning. Men där kan man ju vara ganska kortsiktig. Jag skulle gissa att de som gjorde det, de byter säkert ut Aguero den här omgången för att investera mer i Liverpool-lägret. Så men chansningar kan absolut löna sig, och speciellt när man ska sätta en kaptensbindel.
Yes, han har en uppföljningsfråga också som är Vardy till Firmino bara idiotiskt?
Ja, svårt att svara på, och det beror lite på hur hans lag ser ut i övrigt. Nej, det behöver inte vara idiotiskt. Jag tycker inte det. Man kommer ju sticka ut. Vardy har ju en ägarandel på 50%. Så att, alltså, han ägs av jättemånga. Visst, Game Week 24, West Ham hemma, Chelsea hemma i Game Week 25. Han kan ju göra mål mot vilket motstånd som helst, men, ja, men han... Kanske påverkad av det här skrikande barnet nu om nätterna. Jag vet inte. Men levererar Vardy så riskerar man ju att tappa en del. Men man sticker ju även ut, så att man har ju chans att om Vardys formdipp, om vi nu ska kalla den för det, håller i sig. Ja, men då har man gjort valet tidigt, och kan man hoppa på Vardy igen sen till när spelschemat vänder i Game Week 28.
Yes, och så FPL, han får summera hela det här avsnittet då. Vilken Liverpool-trio för Game Week 24 och framåt?
Ja, vi har ju pratat jättemycket om det. Som jag var inne på i laggenomgången, Trent är för mig ett måste. Jag kan inte se mig gå in i den här Game Weeken utan honom. Jag tycker även att man måste äga antingen Mané eller Salah. Det är de två måsten jag ser. Sen om man väljer och... ta in den andra premium mittfältaren, ta in Firmino eller ta in Robertson. Eller även till viss del om man går på en lite billigare val på Van Dijk eller Gomez. Tycker det finns ett case för, men det tycker jag kanske är ett sämre alternativ. Jag tycker att skillnaden mellan Van Dijk och Robertson, den är inte jättestor. Ja, även om Van Dijk nu nickar in den mot United så tror jag att Robertson kommer ta mer poäng än Van Dijk över den här dubbelomgången. Och jag väljer att säga Trent och en av mittfältsoffensiven. Och sen får man gå helt på eget bevåg på tredje avgörande plats.
Yes, det var allt vi hade från Twitter.
Kanon, vi... tackar för att ni har lyssnat och önskar er ett stort lycka till inför den här viktiga Double Game Week 24. Men kom ihåg att säsongen avgörs inte på en Double Game Week, utan glöm inte bort att spelet fortsätter därefter. Det har varit extremt mycket snack om den här Game Weeken, ja, men egentligen sen i julas nästan när vi fick reda på det. Så det är nu framåt som vi ska... dra ifrån ordentligt här. Så stort lycka till, så hörs vi här framåt, och håll utkik på Facebook kring era frågor som rörde explicit bara era specifika lag.
Ja, lycka till!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.